Vart är vi på väg? Ni ska få en bild av Nalle Puh här. Det står så här: om man inte vet vad man ska, är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram. Det är ganska bra, va? Om man inte vet vart man ska, är det ingen idé att skynda sig. Man vet ju ändå inte när man kommer fram. Och det är ju sant det Nalle Puh säger. Men det är ju också sant att om jag vet vart jag ska och har riktningen dit, så kommer jag förr eller senare att komma fram. Eller hur? Och jag tror att det är en av de viktiga poängerna idag. Att förstå att när jag och du är i rörelse, när vi är på väg, så kommer vi förr eller senare att komma dit Gud har tänkt att vi ska komma, om vi är villiga, såklart, att lyssna, att korrigeras, att föras fram på vägen. Man kan också, precis som Stefan sa, behöva veta lite grann vart är vi nu. När vi gjorde enkäten i församlingen under november månad fick vi ett litet provsvar på: okej, det här är Elimförsamlingen just nu. Det skulle såklart gå att ställa många fler frågor och få en hel del andra svar också. Men vi fick någon känsla av, och det syns också i enkäten, som vi fick lite hjälp att sammanfatta bland annat av Lasse Öjdenvall. Och där vi konstaterade, ja, Elimförsamlingen är en lite bekväm församling kanske. Väldigt varm och god gemenskap. Men vi har lite svårare att berätta om vad vi verkligen tror än att vi umgås med varandra. Vi sitter hellre tillsammans och har det gott än att kanske gå ut och berätta. Och nu hoppas jag ingen känner sig förnärmad för det. Kanske just du är en fantastisk människa som ständigt pratar om din tro. Och fortsätt med det i så fall. Men jag tror att jag känner igen mig. Jag tror att vi är fler som kan känna igen oss. Vi behöver utmanas lite. Vart är vi på väg? Paulus säger i Kolosserbrevet kapitel 1, vers 28 så här: honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att föra fram varje människa som fullkomlig, eller som en del översättningar har, fullvuxen i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Det här, mina vänner, måste i grunden vara varje kristen församlings och varje kristen människas yppersta och tydligaste mål. Alltså att varje människa får del av Guds vishet, får lära känna vem han är och bli till sin fulla rätt i Kristus. Är ni med på det? Någonstans är det verkligen kärnan i vår tro. Varför håller vi annars på? Paulus säger, det är därför jag kämpar i den kraft som han låter verka i mig. Det är mitt mål, säger han. Och det är varje kristens och varje församlings, varje kristen församlingsmål. Men om vi ska förstå vart vi är på väg, så tror jag det finns ett antal saker såklart vi behöver kanske hålla ordning på, veta vart vi själva står. Och jag tänker framförallt på tre stycken företeelser eller saker, eller vad vi nu ska kalla det för. Jag kallar det för företeelser. Och det är, vi måste ha koll på rörelse. Vi måste ha koll på riktning. Och vi måste ha koll på reproducering. Låt oss börja på den första. Rörelse. När Jesus skulle lämna lärjungarna efter sin uppståndelse, så ger han dem väldigt tydliga instruktioner. Och så säger han, ni ska stanna här i staden. I princip säger han, ni ska vara stilla tills min fader ger er vad han har lovat. Och vad händer? Lärjungarna är stilla. Och så kommer anden och sätter dem i rörelse. Det som händer på första pingstdagen är ju att det som har varit för några få hittills plötsligt hörs ut över staden. När de talade i de olika tungomålen så står det att det de talade om var Guds stora gärningar. Det var inte massa babbel. Det var inte bara massa bokstäver och ord. Det var om Guds stora gärningar som de talade. Och utifrån den dagen sätts allting i rörelse. Så man skulle kunna säga att pingstdagen, det är kyrkans födelsedag. Det är anden som är kyrkans moder. Därför att den dagen föddes den kristna församlingen. Alltså, om vi då läser vidare om den kristna församlingen, vad hände då? Vad hände i den här rörelsen? Låt oss läsa andra kapitlet i Apostlagärningarna. Mycket känt ställe. Ibland tvekar man över kända ställen att läsa dem igen därför att man tycker det där har vi redan förutbestämt vad det står för. Men låt oss läsa och se vad som händer här. Vers 42. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Den rörelse som börjar i och med första pingstdagen och som här har börjat blomma. Den rörelsen rörde verkligen inte bara de redan troende. Utan hela folket rördes upp av denna rörelse. Är ni med? De var omtyckta av hela folket, står det. Och det här är intressant. Låt oss stanna ett ögonblick vid det. I Svenska kärnbibeln, som är en fantastisk översättning som ger lite extra innehåll utifrån de grekiska grundorden. Titta gärna på den. Svenska kärnbibeln. Där står det så här. Istället för att skriva de prisade Gud och var omtyckta av hela folket översätter de det med de hade favör hos eller var omtyckta av eller prisades av allt vanligt folk. Wow, allt vanligt folk. Inte bara frikyrkofolket utan allt vanligt folk. Ordet för folk som används här i grekiskan är laos. Och det står för allmänheten. Till skillnad från överheten. Vad ville överheten göra med den kristna församlingen? Kväsa och tysta den ordentligt. Men allmänheten såg någonting annat. Och när det står här att av allt vanligt folk så används ordet allt där. Det är på grekiska holon. Och det står verkligen för majoriteten av folket. Majoriteten av folket uppfattade och såg Guds generositet och kärlek hos församlingen. Man uppfattade alltså den rörelse som någonting gott. Det som Gud rörde upp i hela staden var till välsignelse för allt och alla. Är du med? Överheten gillade det inte alltid. De ville tysta dem, men det vanliga folket såg någonting annat och de kristna fick favör hos dem. Wow. Nu börjar det brännas. Alltså att någonting sätts i rörelse handlar om människor som sätts i rörelse mot Gud och de välsignelser han har för oss. Vill vi se vanligt folk som rör sig i riktning mot Jesus och mot församlingens gemenskap. Vill vi det? Drömmer vi om det? Längtar du och jag så mycket efter att de vanliga människorna som vi känner och som vi är en del av, längtar vi så mycket så vi ber att det ska få bli en rörelse som rör allt folket i vår stad? Gör vi det? Vart är vi på väg? Finns den här rörelsen ibland oss och finns den i vår stad? Jag tror att Gud vill sätta oss i rörelse. Och låt oss då be att Guds ande sätter oss i rörelse ut mot det vanliga folket. Inte bara att det vanliga folket ska komma till de ovanliga frikyrkokristna och bli som oss. Tänk om det är meningen att Guds ande sätter oss i rörelse så att vi går ut och möter dem där. För det var ju kallelsen från Jesus, eller hur? När han tog de 12 sa han, gå ut och förkunna Guds rike. Gör de sjuka hela och så vidare. När han sa, tog de 72 så sa han, jag sänder er ut som får bland vargar. Han sände dem ut. Och det gör han fortfarande för dig och mig. Jag tror att vi ibland begår ett tankefel. Eller jag är helt övertygad om det. Vi tror att vi alltid måste komma till kyrkan för att det ska vara liksom rätt och vara mission och vara kallelse och vara liv. Är du med? Det är helt rätt att gå till kyrkan. Ja. Men det är helt rätt om du som kyrka, om vi som kyrka är där ute bland vanligt folk resten av alla timmar under veckan. Halleluja. Det är det som är att vara kyrka. Kyrkan är inte byggnaden, det som är så bra för oss nu. Vi lär oss det nu. Kyrkan är verkligen inte byggnaden. Det är människorna, vi som är här, är kyrkan. Vi är församlingen. Du och jag. Och vi sänds ut i rörelsen mot vanligt folk. Pingsten satte igång församlingsrörelsen. Och du och jag är en del av den. Du och jag är en del av den rörelsen. Tro inte något annat. Tänk inte något annat. Tro inte att ditt mål eller mitt mål eller vårt mål är att sitta i kyrkan och ha det lugnt. Vi är en rörelse. Vi är en pingströrelse. Får man säga det i evangeliska frikyrkan? Amen, sa min hustru. Jag betalade henne innan för det. Det andra jag vill säga, det är att det handlar om riktning. Det är väl en sak om vi sätter saker och ting i rörelse, eller hur? Det är ganska enkelt. Vi kan gå ut på stan och så säger vi någonting färskt och fint och någonting galet och så sätts folk i rörelse. Men det finns ingen riktning på det. Jag kommer ihåg en rolig scen och jag har sagt det förr, men det kommer ni säkert inte ihåg. Haft en predikan någon gång. Det var Monty Pythons Flying Circus och de hade en tävling och så plötsligt står alla på startlinjen. Här är startlinjen. Och så går skottet. Det är bara det att det är 400 meter för män utan lokalsinne. Så när startskottet går, då springer de åt alla håll. Någon springer bakåt, någon springer framåt och någon springer åt sidan. Det funkar inte om du inte har riktning på ditt liv. Om inte församlingen har riktning på det vi håller på med. När man ska slå igång en GPS på telefonen, ni vet ju hur det fungerar, så måste man tala om, det här är min position nu. Men vart ska jag? Jo, jag ska till Frälsningsarmén på Lärovägsgatan. Vad är det för adress hit? Jag kan inte den. Ja, Lärovägsgatan. Och så trycker jag in den. Och så får jag riktningen dit. Och så åker jag. Och GPSen gör inte fel. Oftast är det vi som gör fel. Och så korrigerar den oss om vi kör fel. Och säger, gör en U-sväng, säger Ingrid då. Jag kallar henne Ingrid ofta på telefonen. Ibland kan det vara någon annan, men oftast är det Ingrid. Alltså med en tydlig riktning så leder rörelsen oss rätt. När det finns riktning där. Nu ska jag ta 3 personer ganska snabbt som ni känner igen, alla 3. Därför att de finns i Nya Testamentet. Och där alltihopa är till för att hjälpa oss att se att det är riktningen som är avgörande. Inte hur långt vi har kommit. Lyssna nu. Simon Trollkaren till att börja med. En karismatisk, fascinerande magiker i Apostlagärningarna 8. Han trollar och hänför hela folket i staden Samaria. Och det är inte svårt att förstå att folket var hänfört, för han gjorde mäktiga ting. Folket kallar honom för Guds stora kraft. Själv utgav han sig för att vara någonting väldigt stort. Men så kommer Filippos, lärjungen, till staden. Han predikar Kristus för folket. Och han predikar så tydligt och han gör såna gärningar så att folket möter Guds rikes kraft. Människor blir upprättade, helade, frälsta. Simon av alla blir frälst. Börja följa Filippos. Och han förvånas över de under och tecken han ser. Nu är det han som fascineras. Och plötsligt så hör de nere i Jerusalem att det händer saker i Samarien. Petrus och Johannes åker upp, undervisar, lägger händerna på de nyfrälsta, ber för dem och Guds ande kommer över dem. Och det är så tydligt för Simon. Så när han ser det så märker han, det här är långt mycket mer än den magi jag håller på med. Så han blir så fascinerad så han springer till Petrus och säger, hörru, du får de här pengarna av mig. Om du ser till att jag får gåvan att lägga händerna på människor och de får uppleva den helige ande. Då fattar vi att det här måste ha varit kraft, eller hur? Det är då Petrus kliver in och korrigerar honom väldigt tydligt. Jag ser att ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. Du är full av bitter galla och du är fast i orättfärdighetens band. Må Gud hjälpa dig så att inget ont händer dig. För du har inte det rätt ställt med Gud. Och Simon inser, tror jag då, för det som står är bara att då säger han till Petrus och till apostlarna, be för mig så att inget av det ni har sagt händer mig. Vad är poängen med det här? Simon hade helt fel riktning på sitt liv. Han hade upptäckt att det fanns en Gud som älskade honom och som ville göra fantastiska saker i staden Samaria. Men han hade fortfarande inte vänt om. Han hade inte bytt riktning på sitt liv. Så därför kunde han snärjas och han går fram till aposteln och säger, ge mig det här, jag betalar er. Han trodde tydligen han kunde köpa gåvan att ge, lägga händerna på människor och den helige ande skulle fylla dem. Det var en omöjlighet. Och ibland är det bara en hel omvändning som det handlar om. Ibland måste du och jag komma till ett läge där det är stopp i vår egen kraft. Där vi inser, jag kan inte gå en meter till på den här vägen för då är det totalt uppror mot Gud. Jag måste vända om. Jag måste byta riktning så att jag vet vart jag är på väg. Det var Simon trollkaren. Så har vi Thomas. Känner ni igen honom också? Thomas tvillingen, ibland kallad tvivlaren. En av de 12. Utvald av Jesus själv. En fantastisk man. Och en riktig skeptiker. Första gången vi möter honom i Johannes evangelium, eller inte första, men första när han säger någonting. Då säger han i kapitel 11 och vers 16, låt oss gå med honom och dö med honom. Det är när Jesus har sagt att jag ska gå till Jerusalem. Och de har just lämnat Jerusalem och det är fullt liksom, alltså affischer på Jesus på stan typ så. Ta honom död eller levande. Och han säger vi ska tillbaka till Jerusalem och Thomas säger, det här är inte bra, men okej, låt oss gå och dö med honom. Det är vad han säger. Det ser ut i alla fall som en väldigt tydlig överlåtelse. Men det går bara ett tag. Några kapitel längre fram så läser vi, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? En ganska tveksam Thomas. Herre, vart är du på väg? Det vet vi inte riktigt, men du får ju förklara vägen för oss då. Och det går ett tag till när Jesus har dött och uppstått och de andra lärjungarna har mött honom. Då säger han, om jag inte får se spikhålen i hans händer så tror jag det inte. Men vet ni vad det också kan översättas med? Så kommer jag aldrig att tro. Vad är det för snubbe det här? Och sen säger han ytterligare några verser senare. Då bekänner han min Herre och min Gud. Hur kan en sån som Thomas få plats i närheten av Jesus? Jo, jag tror att det är ett mycket enkelt svar på det. Och det är att Thomas visste vart riktningen var. Han hade ställt in sig på att följa Jesus. Han gick med honom. Och att tvivla, min vän, det är inte otro. Men däremot att otron är motsatsen till tro. Det vet vi, eller hur? Och om jag ska tvivla, eller låt oss säga så här. När du och jag tvivlar, då är väl den bästa platsen att tvivla på väldigt nära Jesus. Eller hur? Thomas hjärta var inriktat på att följa Jesus. Men han hade sina tvivel. Han hade sina frågor och han ställde dem och han undrade och han försökte. Men han fick vara med. Därför att för Jesus är det mycket viktigare vilken riktning vi har så att vi med tiden kommer dit vi ska än att vi faktiskt vet hur långt vi har kommit. Hörde ni vad jag sa? Det är mycket viktigare att du och jag har riktningen klar för oss än att vi kan säga exakt hur långt vi har kommit eller peka på den eller den och säga ja, men den är ju inte fullt så helgad som jag är. Eller den borde väl veta hur den ska bete sig. Min vän, om jag vet vart riktningen är och går i den riktningen så är det helt avgörande för Jesus att jag gör det. Inte att jag kan bedöma hur långt andra har kommit. Amen borde vi säga. Och det här är avgörande. För om vi ska säga, vi är en församling som är till för den här staden. Till för mig. Vi vill att vanligt folk ska få plats. Vänner, då vet ni precis som jag att vanligt folk, de är inte alltid som frikyrkofolket. De har sina egenheter de också. Och vi har våra egenheter. Och ska vi då bedöma hela tiden vem som har kommit vart och hur långt och vad de gör och vad de inte gör och vad de borde och inte borde, då är vi illa ute. Men om vi hjälper dem, om vi hjälper varandra att hålla riktningen klar för oss, då kommer Jesus vara mycket nöjd med det. Därför att då vet han att vi är i rörelse och vi är på väg i rätt riktning. Det är det viktigaste av allt. Sen har vi Zacchaeus. Här är också en kille som verkligen har sina historier och många predikningar som är predikat över honom. En tullendrivare, en syndare, en kollaboratör, en samarbetare med ockupationsmakten, med romarriket. En skattmas, en indrivare, en kronofogde, en riktig egensinnig självisk snubbe. Hatad av alla, men inte av Jesus. Så när Jesus kommer, och ni kan hela historien alltihopa, därför vill jag bara sammanfatta den. När Jesus kommer och går så har han ett gudomligt måste med sig. Och det gudomliga måstet presenterar han för Zacchaeus och säger, jag måste få komma hem till dig idag. Jag måste få gästa ditt hus, Zacchaeus. Och Zacchaeus är inte sen att gensvara. Han hoppar ner, han tar emot Jesus. Och det som sen händer, det är det märkliga. Och det är det som är min poäng med honom. För då säger plötsligt Zacchaeus. Det bara haglar ur honom. Massa löften på en enda gång. Ja, jag ska betala tillbaka. Har jag gjort det dumma ska jag ändra mig. Då ska jag göra si och så. Och då ska jag ge tillbaka flerdubbel. Jesus, jag ska bättra mig. Jag är en jättebra lärjunge. Och vad gör Jesus då? Jo, snäll som han är. Men vad bra, Zacchaeus. Idag har frälsningen nått detta hus. Hur kan han säga det till en syndare som Zacchaeus? Som just lurat av folk hur mycket pengar som helst. Det har gått 5 minuter sedan de möttes. Det funderar jag på. Varför gör han så? Varför ställer han inte allt till rätta? Varför ställer han inte allt på sin spets och säger Zacchaeus, böj dig ner. Böj dig ner. Ångra dig i synd och aska. Du ska min sann få äta upp det du har gjort. Varför gör han inte så? Varför börjar han bekräfta honom på en gång? Sakir, så fint att du tar emot mig. Vad bra, nu har frälsningen nått detta hem. Jag förstår att fariser och alla andra tyckte det här är galenskap. Vet ni varför Jesus gör det? Därför att han ser Sackeus hjärta. Därför att han vet att någonting har hänt inne i Sackeus. Han vet att hans riktning har förändrats från att gå åt helt fel håll till att plötsligt vända sig om och inse att det finns ett annat liv att leva. Och för Jesus räcker det när han ser att den riktningen finns hos Sackeus. Och då säger han, idag har frälsningen nått detta hem. Därför att nåden är sån. Nåden ser alltid och hakar alltid fast vid det lilla. Den där lilla förändringen som precis har börjat. Det där nya, den där sköra plantan. Den där lilla, lilla lågan som knappt brinner som man ser den. Den hakar alltid nåden fast vid. Den är nåden alltid där för att ge syre till lågan så att den flammar upp. Eller vatten på plantan eller näring för växten. Det är det Jesus ser. Det viktiga för honom är inte att är jag färdig nu? Har jag gjort allt det jag ska nu? Är jag rätt igenom helgad på alla områden i mitt liv så ingen kan anklaga mig för någonting? Det är inte poängen. Poängen i Guds rike är alltid, har jag riktningen på mitt liv klart för mig? Vart är jag på väg? Är jag redo att ge mig till det som Gud säger åt mig att göra? Är jag villig att gå? Och Sackeus var villig där och då. Och även om orden var många ur hans mun så fanns det ett hjärta bakom som hade förstått att Jesus hade något att ge som han aldrig hade smakat tidigare. Och därför var han beredd att gå. Till sist. Om det finns riktning, om det finns rörelse, så tror jag att vi måste börja tänka reproducering. Mångfaldigande. Multiplicering. Av din och min tro. Av våra liv. Vid ett tillfälle kommer några greker till Filippos. Och säger till honom så här. Vi vill se Jesus. Det är en fantastisk bön. Och Filippos, han kanske inte visste riktigt hur han skulle göra. Är de ärliga med det här eller vad ska jag... Så han går till Andreas och säger, Andreas, du, nu står inte vad de säger till varandra, men du, jag har några greker här. Jag vet inte om de har druckit för mycket eller om de bara är glada för de vill träffa Jesus. Men ja, då går vi. Och så gick de två tillsammans till Jesus och berättade om grekernas bön att de ville se honom. Och Jesus svarar sen lite andra ord och det kan du läsa om i evangelierna. Min poäng är, det finns fullt av människor som vill se Jesus. Det finns fullt av människor i vår stad som längtar efter att få se Jesus. De längtar inte alltid efter att se Elim. Än fast vi bygger om nu kommer de inte att längta så jättemycket in i våran lokal. Tills de i så fall har mött Jesus genom dig och mig och fått se vem Jesus är. Då kan de längta kanske till Elim. Men inte förrän. Inte förrän du och jag förstår att det är vi som reproducerar i fler människor. Det är vi som multiplicerar vår tro genom andra. Det här förstod Paulus. Vad är det Paulus gör med sin vän Timoteus? Jo, han uppmuntrar honom på alla plan. Han säger, Timoteus, du är min medarbetare. Jag känner dig. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Timoteus, du har andens gåvor i ditt liv. Låt den gåva du har få flamma upp i dig. Jag säger det åt dig, jag känner dig. Låt det flamma upp. Jag har lagt mina händer på dig. De äldsta har lagt sina händer på dig. Du har gåvan. Låt det brinna. Han säger åt honom, var ett föredöme till och med, säger han. I tro och gärning. Det Paulus gör är att han multiplicerar sitt eget liv. I Timoteus liv. Säger Timoteus, du har samma sak som jag har. Du har en annan sort. Du har lite annat ledarskap. Du beter dig inte som jag skulle ha gjort. Men låt inget hindra dig. Gud har slagit ner i ditt liv. Han har gett dig det du behöver. Gå nu och var frimodig. Paulus förstod vad uppmuntran gör. Han förstod vad bekräftelse gör. Han förstod vad det är att tala in i någon annans liv. Du och jag, min vän, kan göra precis samma sak. Om du aldrig har sagt någonting riktigt upplyftande till någon på det andliga området, och förlåt mig nu att jag gör skillnad på andligt och lekamligt, jag menar inte att det ska vara någon stor pool och skillnad mellan det. Jag menar bara, våga vara tydlig med den som du ändå går och ber för. Gå till den och säg, jag ber för dig min vän och jag ser den här gåvan i ditt liv. Det är dags för dig och mig att börja agera. Vi behöver få se reproducering och multiplicering av det som vi har fått i andra. I både ung och gammal. Gå och uppmuntra om det är en gammal person och du är ung och du ser någonting i honom eller henne. Gå och gör det. Lägg din hand på och välsigna. Och du som har varit med länge, gå till den som är ung eller den som är ny i kyrkan eller i gemenskapen och säg det du ser. Du behöver inte säga att du kommer från Gud själv. Du kan säga att du tror att du har någonting gott att säga. Du vill uppmuntra och våga göra det och våga säga, jag tror att Gud har sagt det här till mig om dig. Det är inte farligt. Och jag säger det här och jag liksom vill vara tydlig bara för att jag tror ibland vi hindras av så fruktansvärt mycket. Vi tror att vi ska vara färdiga, vi ska vara heliga, vi ska vara som ledarskapet, vi ska vara som pastorn. Det är jättebra om ni är som pastorn. Men alla blir inte som det. Som han. Och det, tack och lov för det. Men poängen är att vi får sluta tänka så. Jag är allvarlig nu. Vi måste börja agera och gå på det vi har fått. Du har fått så mycket. Jag har fått så fantastiskt mycket. Vi har alla så fantastiskt mycket i Guds nåd. Vad är det som hindrar oss? Varför ber vi inte mer för varandra? Varför så uppmuntrar vi inte varandra och säger, det här ser jag hos dig. Tacka Gud för det. Jag tackar Gud för dig. Våga vara tydlig. Vi måste få se det här förmeras. Vi kan inte hålla det för oss själva, eller hur? Och Paulus tar ett steg till och det ska jag sluta med. Paulus tar ytterligare ett steg. Därför att han är medveten om hur det funkar i Guds rike. Han vet att om det verkligen ska bli en rörelse med riktning och mål. Om det verkligen ska hända någonting här. Då måste inte bara jag uppmuntra Timoteus, utan jag måste uppmuntra Timoteus att uppmuntra andra. Som i sin tur uppmuntrar andra. Så därför säger han i andra Tim 2:2 följande. Lyssna, kom ihåg 2:2:2. Timoteus andra brev, kapitel 2, vers 2. Så här säger han. Mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och så fortsätter han. Det du har hört av mig inför många vittnen, det ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. Hör du vad jag hör nu? Det är det här som är multiplicering. Det vi gör lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar. Det jag berättar med mitt liv på mitt sätt, på det märkliga sätt jag kan. Med Guds hjälp. Och så får någon höra om evangelium. Som i sin tur går och berättar för någon som får höra om evangelium. Som i sin tur går och berättar. Det är det som är multiplicering. Vi måste börja tänka att vi ska förmera det vi har fått. Ni känner igen den här bilden och ni kan det här räkneexemplet bättre än jag kan det. Alltså om vi skulle börja det här året 2019. Med en enda kristen person i världen. Den personen vinner under 2019 en till person. Så de är två när året är slut. Nästa år vinner de två varsin ny person. Så de är fyra när 2020 är slut. När det har gått 10 år, då är de bara 1024 stycken. Det går långsamt i början. Det är det tråkiga med multiplicering. Men det fantastiska är att om du dubblerar det, så på 20 år är man uppe i över 1 miljon människor. Och om vi tar ytterligare 10 års kliv, ja 13 års kliv, så om 33 år så är 8,5 miljarder människor troende. Det är hela världens befolkning idag. Varför säger jag det här? Ni vet precis som jag att det haltar i en sån här bild. För säger man den så kan vi räkna ut allihopa. Ja, men jag har inte vunnit någon det här året. Så där är ju kedjan bruten och så vidare. Ja, men så är det. Det vet vi. Men poängen är ändå den att om jag faktiskt plöjer ner någonting av det jag har fått i någon annan och lär den personen att följa Jesus, det är inte enkelt alltid. Men det innebär det här, det innebär det här. Låt oss gå tillsammans, jag ber för dig, jag går med dig. Vi kan sätta oss ner och läsa Bibeln ihop. Gör det enkelt. Om inte vi gör det, vem ska göra det? Det är ju du och jag som är kallade att göra det. Och du måste hitta ditt sätt. Jag måste hitta mitt sätt. Men vi måste börja uppmuntra varandra på det här området. För då kommer vi att få se en växt som vi aldrig har sett tidigare i vårt land. Åtminstone inte i modern tid. Och vi vill ju tro att helt vanligt folk ska komma in både i relationen till Jesus och i relationen till oss. Och förstå vad det är de har där. Eller hur? Det är det vi drömmer om. Så om vi vill veta vart vi är på väg, låt oss då se till och låt oss be om att vi får vara i rörelse. I andens rörelse. Och låt oss be också om riktning. Tydlig riktning i ditt och mitt liv. Och låt oss också be om att vi får med och se multipliceringen. Effekten när vi börjar smitta andra som smittar andra och så vidare. För då, mina vänner, då kommer Elim ha problem att flytta sin verksamhet bara hit till Frälsis. För det kommer inte att räcka till. Och det kommer inte att räcka med alla kyrkor i vår stad. Därför att om alla kristna börjar tänka så, då har vi en rörelse som är större än någonting annat. Och det är det som är Guds plan. Amen. Så vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du är här för att uppmuntra oss. Jesus, jag ber att tonen från dig ska höras i det här. Jag ber att det som är av dig ska få slå rot i oss, Jesus. Tack för uppmuntran. Tack för de här personerna vi ser i ditt ord, Jesus. Tack för ditt ord som lever, är verksamt. Som visar oss vägen, Jesus. Ingen av oss är färdiga. Ingen av oss är färdiga. Vi kommer aldrig att bli det på den här sidan evigheten. Men Herre, du har ändå sagt att du går med oss. Du har ändå sagt att jag ger er av min helige ande så att ni kan gå och göra folk till lärjungar. Jesus, tack att vi i all vår ofullkomlighet får vara med. Tack för att vi får vara med fast vi brister. Men tack också för att vi får vara med och vi får be och vi får sträva och kämpa tillsammans med varandra och med dig. Så kom Herre, med din ande. Tack för den här gudstjänsten. Rör vid våra hjärtan, Jesus. Stör oss i vår bekvämlighet. Och för oss dit där du vill ha oss, Herre. För mig dit du vill ha mig, Herre. Så att jag också får se i mitt liv mer frukt, bestående frukt. Kom, Herre Jesus.